Världens bästa TV presenteras av tv.nu. Hej, det här är Världens bästa TV som du lyssnar på och som vi gör i samarbete med tv.nu. Jag heter Jenny Ågren och det här är ju podden där vi snackar om serier och sånt. I tidigare avsnitt så har vi snackat om superhjältar, dokumentärerna som tog oss med storm och så har vi korat tv-historiens läskigaste ögonblick. Låter det här intressant, se till att följa oss i din poddspelare. Något som alltid funkat på tv, det är krimserierna. Det finns både högt och lågt bland alla tusentals polisserier som gjorts genom åren och vi har alla våra egna favoriter. Men det finns vissa poliser som står ut lite mer än andra, de riktigt hårdkokta poliserna som är lite tuffare än alla andra helt enkelt. I det här avsnittet så avhandlar vi krim och den hårdkokta polisen och det gör jag med Patrik Syk, poddredaktör på Aftonbladet och så Marcus Larsson, rockjournalist på Aftonbladet. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Marcus, vilken är den senaste krimserien du kollade på?
Det var Bosch på HBO Nordic och ja, det är väl där man kan titta på den bland annat.
I'm Detective Bosch, LAPD Hollywood Division. This is the work I do.
Varför är Bosch så bra?
Ja, varför är Bosch så bra? Det är en klassisk, det är en klassisk amerikansk arketypisk kriminalpolis. Det är inte så att tv-serien är det första som Harry Bosch har synts i, utan det är ju böckerna av Michael Connelly som börjar bli rätt gamla vid laget, som har sålt miljoner exemplar som gjorde honom till stjärna. Jag tycker det är en bra filmatisering. Det är mycket folk som har varit inblandade i min absoluta favoritserie The Wire, apropå att vi pratar om poliser och sånt som är inblandade i Bosch. Jag gillar det långsamma berättandet helt enkelt.
Patrik, vilken är den senaste du såg?
Jag satt precis och funderade på fall The Umbrella Academy skulle kunna räknas som det, men det kan det ju absolut inte. Det är ju någonting helt annat. Så att det måste ju vara True Detective säsong 3.
Ja, hur var den då tycker du?
Eventuellt sista säsongen av The Americans, men det kan inte heller riktigt räknas. Det är ju mer en spionserie. True Detective säsong 3. Här sitter jag och inte svarar på frågan.
Nej. Men Indiana Jones, är han en polis? Eller?
Nej.
Men, det är ett annat avsnitt.
Ja, men jag tror Detective säsong 3 var jättebra. Jag kan ju aldrig uttala hans namn.
Mahershala
är ju en av de mest begåvade skådespelarna för tillfället, som ju gör den här säsongen. Alltså, första säsongen av True Detective var ju bättre på många sätt rent manusmässigt och storymässigt och hur den. Men Mahershala gör ju säsong 3 till en mycket bättre säsong än vad den annars hade varit, tror jag.
Before you ever knew me, I wasn't scared much. I wasn't a fearful man. Things I've seen, things I know, wouldn't do anything but cause harm. My whole brain's a bunch of missing pieces.
Ja, utan honom hade det varit som att titta på en tom stol.
Ja, men det hade varit en 2+-serie den tredje säsongen utan honom. Och med honom så blir det en stark 3, skulle jag säga. Ja. Kanske till och med en svag 4, för att han gör det så. Eftersom han spelar sig själv, så samma karaktär i 3 olika tidsepoker. Dels så gör han ju det så väldigt skickligt. Lyfter ju då, alltså det som behöver vara, man behöver ju de här små markörerna hela tiden för att uppfatta vart man befinner sig i historien och det är ju han som ska förmedla dem, och att göra det utan att det blir liksom skriva på näsan, det är ju väldigt, väldigt svårt, och det gör han ju så skickligt så att säsongen blir bra.
Och jag tycker det är roligt att Steven Dorff är med i den här. Han har ju liksom inte gjort någonting så här stort på väldigt, väldigt länge, så det var roligt att se honom igen. Och han klarar sig bra, tycker jag, i den här rollen. Han hjälper liksom Mahershala framåt. Den jag senast såg var En mördares leende på SVT Play med Martin Compton, som vi känner igen från Line of Duty, där han spelar mördaren. Det var ju lite...
Det är ju alltid jobbigt.
Det är alltid jobbigt.
När en good guy blir bad guy och så vidare.
Ja. Nej, det är verkligen jobbigt.
Ja, jag kan tycka. En serie som jag tänker prata lite mer om lite stund. Boardwalk Empire har ju en av de värsta psykopaterna. Nu har jag inte kommit ihåg namnet, men det är han spelar italiensk maffiaboss i den. Superpsykopat i Boardwalk Empire. Fruktansvärt obehaglig. Och varje gång den skådespelaren dyker upp, bland annat är han ju med i Ant-Man-filmerna som huvudpersonens före detta frus nya kille.
Jaha, han.
Mm. Ja,
jag vet fortfarande inte vem vi pratar om.
Jag kommer inte ihåg vad han heter, skådespelaren. Men han har haft en del lite så här mindre roller och varit lite, ibland ska han vara lite så här nästan, inte att han är comic relief, men att han är inblandad i comic relief-sammanhang. Medan jag bara har honom på näthinnan som den absolut värsta psykopaten som man har typ sett i en tv-serie.
Mm.
Det
funkar inte på alla.
Clasha lite grann faktiskt.
Det funkar inte på alla när de byter.
Bobby är det, va? Temperament. Bobby Cannavale.
Exakt, Bobby Cannavale.
Med någon snyggare
jättebra. Mm. Fantastisk i Boardwalk Empire. Man får kalla kårar av honom verkligen.
Ja, när började ni titta på polisserier?
Ja, du, innan jag föddes, höll jag på att säga. Nej, men det är ett av mina första minnen när jag spanade på Hill Street. Banbrytande amerikansk polisserie som nästan all modern tv utgår ifrån. I början av 80-talet, vad kan jag ha varit? 4-5 år gammal. Satt med farsan och min storebror uppe i Kiruna och tittade på polisbilar som åkte omkring på gatorna.
Mm. Det måste vara den som jag också minns att man började titta på. Vi är ju samma generation, du och
jag. Jag är då lite yngre, va?
Ja, okej.
Okay. jag vet inte. Just polisserie kanske var Svullos, den elaka polisen. Nej, men som var min...
Det är
exakt samma sak.
Han skulle kunna vara en spin-off från Spanare på Instagram. Nej, jag vet faktiskt inte. Men det var väldigt, väldigt lite tv-serier där i skiftet 80-talet. 90-talet var det väldigt mycket filmer som påverkade snuten i Hollywood. Jävligt mycket sån här buddy cop varianter och så Dödligt vapen förstås. Den var ju skithäftig, ja, när den kom.
48 timmar. Det är före din tid också.
Ja, 48 timmar är också lite. Den har jag ju såklart sett. Men sådär. Det var inte så mycket tv-serier vill jag minnas just då. Min farfar tittade jättemycket på Spanarna på Hill Street. Det tyckte han var den bästa tv-serien. Så att, det minns jag att jag tittade på med honom men förstod ingenting. Men alltså, han och jag satt i soffan och tittade på Spanarna på Hill Street, det minns jag tydligt. Och Lagens Änglar.
Och här, Lagens Änglar var också så bra. Men Marcus, han jämför alltså dig med sin farfar.
Ja, jag
ni tittade ju med era föräldrar. Alltså så här,
ja.
Nej, men alltså, serier var ju inte så hett på slutet av 80-talet.
Nej,
alltså, det började med Twin Peaks. Och sen så tycker jag att, apropå ämnet vi pratar om idag, som en serie man måste nämna, som jag fortfarande håller som en av de bästa som har gjorts, det är ju Uppdrag Mord som gick på 90-talet.
Homicide heter den, va, på engelska.
Homicide, Life on the Streets.
Ja, den har jag inte sett.
Den har du inte sett?
Nej.
Oj, oj, oj.
Då hade jag fullt upp med att hantera alla Mel Gibson och Kevin Costner-filmer som spottades ut på den tiden. Skulle jag tro.
Nej, jag hade fullt upp med att undvika dem. för att de flesta av dem var så förbannat tråkiga. Vi pratade Braveheart och Robin Hood och de,
ja,
dansade
precis,
med vargar,
väldigt,
och sånt där.
Väldigt mycket sånt på 90-talet. Fantastiska filmer, för fan.
Vi andra gick mer på Uppdrag Mord och insåg direkt att ja, men det här är ju ändå framtiden. Det här är ju något annat. Kolla här, skakig handkamera, realistisk dialog.
Ah,
baserat på ett undersökande reportage av David Simon som sen gjorde och skapade The Wire. Varför har du inte sett Uppdrag Mord? Vad är din ursäkt? Va?
Jag tror att det kommer bli rätt uppenbart här. Vi ska ju lista våra fem favorit hårda snutar.
Ja, det ska jag göra. Ja, jag har redan börjat bygga ut den. Var det bara fem vi skulle ha?
Ja,
jag hade glömt den här.
Men jag tror att det kommer bli rätt uppenbart på de här listorna att vi har olika ingångar in i genren.
Ja, vad trevligt.
Men det finns ju, man älskar ju lika fullt. Det finns ju faktiskt få saker som är så befriande som en riktigt hård snut. i en film eller tv-serie.
Ja, jag kan hålla med.
Ja, jag kan också hålla med. Men finns det någon gång, eller vilken serie eller sån här film eller någonting var det, i polisgenren som fick dig att liksom bli helt blåst av stolen? Liksom, det här har vi aldrig sett förut.
För mig var det... jag kommer föregå min lista lite grann om jag ska kliva in på det. Men det är väl helt okej. Dirty Harry såg jag. Min farsa var väldigt förtjust i Dirty Harry. Såg jag när jag kanske var så där 11-12 år gammal. Jag minns inte vilken av Dirty Harry-filmerna det var. Men det var ju
de
det.
Är ju ganska snarlika allihopa.
Ja, precis. Det är rätt att blanda ihop dem. Och det var någonting med... Men dels såklart Clint Eastwoods liksom, porträtt här. Alltså, det är ju den hårdaste jävel som har gått i ett par skor. I know what you're thinking, punk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now to tell you the truth, I forgot myself and all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you could ask yourself a question. Do I feel lucky? Han är fullständigt odödlig. Han är känslolös. Well, do you, punk? Alla han spör på förtjänar det. Det är liksom enkelt. Alltså för en 12-åring var det ju så... Det var som att det är liksom så här, titta, där är ett helt rum full med skurkar. Kolla, de här har våldtagit, misshandlat, rånat och betett sig. De förtjänar precis allt de kan få. Inkliver den här Clint Eastwood liksom helt orädd, helt utan känslor och bara mejar allihop. Det var oöverträffat första gången.
Jag skulle säga att fascinationen för sådana där karaktärer är ju intakt från att du var 12 år.
Jag har ju letat efter den karaktären. Alltså,
jag har försökt bli den själv.
Nej, det har jag verkligen inte. Jag tror att det är för att jag är så extremt lite sån själv som den fascinerar mig.
Nej, men alltså det blir ju någon sorts ordning och rättvisa i en kaotisk värld med en sån karaktär. Ja. Sen är det roligt att Clint Eastwood är väl så här arketypen för den manliga hårda snuten. Men å andra sidan så är ju det bara en upprepning av rollen han gjorde i Sergio Leones spaghetti-västernfilmer. Absolut. Mannen utan namn. Och den hårda snuten och alla snutserier är ju egentligen en fortsättning på västern-traditionen.
Ja, men väldigt mycket så. Det är ju hämnaren och det är liksom rättsskiparen. Sen är det jättemånga som har försökt vara lika hård. Alltså Bruce Willis, liksom typen av Mel Gibson. Men ingen har ju kommit upp på samma liksom fullständigt liksom kusligt känslokalla hårdhet som Clint Eastwood gjorde. Det går liksom inte att överträffa originalet på något sätt.
Men det jag undrar här, för jag har inte sett Dirty Harry, förlåt alla. Mm. Men är det någon humor i Dirty Harry?
Nej,
inte som jag minns det.
Nej, för det är det som är grejen med både... Om vi tittar på de som du jämför med Bruce Willis och liksom Mel Gibson. Mm. Där är det ju så himla mycket humor i både Die Hard och i Lethal Weapon.
Ja, precis. Nej,
då kanske det är svårt att bli så här hårdkokt. I'm surprised you haven't heard about me. You know, I got a bad reputation.
And sometimes I just go nuts like now. Det finns ju någonting som är så överdrivet. Det är liksom som en mycket... Han målar ju med mycket färre färger liksom. Det är ju inga färger alls. Det är ju svart och vitt bara. Det som är grejen också med Clint Eastwood och Dirty Harry är att han är ju... Han beter sig ju som en korrupt polis. Vi har ju lite olika liksom så här, det är som en glidande skala mellan liksom så här väldigt rättrådiga till de fullständigt korrupta poliserna i den här genren. Han beter sig som en korrupt polis hela tiden, men handlar ju om att han ska då utreda korrupta poliser, så att han hamnar ju med polisen som motståndare men är egentligen den totalt rättrådiga och har all slags moral på sin sida. Men hans agerande är såklart väldigt omoraliska många gånger, och att han förhåller sig inte till alla spelregler. Men han lämnar aldrig den goda sidan, så att säga. Några av de andra som vi kommer prata om här, tror jag, lämnar ju definitivt den goda sidan vid tillfällen. Och det finns ju en väldig befrielse i det också, såklart. Men Dirty Harry, det var ju revolutionerande när de filmerna kom. Det blev ju, förbjöds väl på vissa biografer.
Ja, sudden impact och de här. Nej, men det videovåldsdebatten var ju Dirty Harry väldigt tongivande i.
Ja.
Om vi minns den för så här, snart 40 år sedan.
Absolut.
Men jag håller med dig. Han är ju sån där amerikansk antihjälte på något sätt. Han symboliserar ju den här det landets extrema individualism. Att man tar lagen i egna händer, man skapar sin egen lycka och man skiter i alltså juridiska systemet och staten är korrupt och då måste man liksom vara en Dirty Harry för att ordna en lag och skippa rättvisa på något sätt. Mm, det är en väldigt amerikansk uppfinning.
Marcus, har du någon sån här serie som blåste dig av stolen? Du pratade om Uppdrag mord för.
Det är Uppdrag mord, det är den första så här serie som kändes där det kändes som man såg en glimt av den moderna tv-revolutionen som kom på 2000-talet. Den var ju före Sopranos till exempel. Men berättandet försökte ju vara åt det hållet så extremt realistiskt och karaktärsdrivet. Och har man sett upp de ord när det begav sig, när den hade premiär i mitten av 90-talet, så glömmer man den aldrig. Man glömmer aldrig Pemberton och Baylis och den ärkeskurken Lou from Mahoney. Liksom. Det sitter kvar. Framförallt så var det redan i första säsongen så det var ju mycket så här speciella platser som återkom i. Det handlar ju egentligen inte alltid bara om fallen, utan det handlar om karaktärernas liv, hur de arbetade och fika pauserna och när de gick upp på taket och stod vid någon stängsel och hade någon existentiell ångest. Men i första säsongen så finns det ett avsnitt som helt och hållet som fick massa Emmys och priser när Pemberton och Baylis förhör en misstänkt pedofil, tror jag det är. Eller en person som har mördat en ung flicka. Som de misstänker i alla fall. Och hela det avsnittet, det är som helt plötsligt så bryts hela dramaturgin i serien, utan den utspelar sig bara i förhörsrummet. Alltså det är bara en långt, svettigt förhör i nästan en timme. När jag såg det så var det ju så här, nu den lämnar ju alla filmer. Den lämnar alla Dirty Harrys och John McClane bakom sig efter det. Liksom.
Ha, kul.
Och det har vi väl gjort på oss. Det går inte att göra, tror jag, en så svartvit tolkning idag. Det är väl kanske borta i Japan och Korea, alltså jag tänker på så Oldboy och en del filmer som kanske har så Oldboy som är en ren hämndfilm egentligen bara. Jag vet att vi pratade om, vi sa Clint Eastwood, vi kanske måste nämna Charles Bronson också och Death Wish till exempel.
Ja, annars slår väl någon.
Ja, precis. Annars
jo, men jag tycker att Quentin Tarantinos Kill Bill var ju en utveckling av Dirty Harry-tänket, ja, och Charles Bronson-tänket i Uma Thurmans Hämnare.
Så säger vi John Wayne också. Så har vi sagt. så inte någon blir ledsen på oss. Har vi sagt Clint Eastwood och Charles Bronson, får vi säga John Wayne också. Nu har vi sagt allihop.
Och Errol Flynn.
Okej, och vi rullar vidare.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Världens bästa TV presenteras av TV.nu. Och TV.nu är ju din guide i streamingdjungeln. Det är där du hittar de senaste tipsen på vad du ska titta på härnäst. Och det är enkelt också. Man kan välja vilka streamingtjänster som man har, exempelvis Netflix, SVT Play, Viaplay, HBO Nordic, och sen välja vilka genrer du gillar, typ krim. Och så visar TV.nu allt innehåll som passar dig, rankat med de ack så viktiga IMDb-betygen. Självklart kan man också söka på sin favoritskådis för att hitta serier eller filmer som den är med i. TV.nu håller allting samlat, vilket gör att du slipper lägga tid på att leta runt på flera olika streamingtjänster.
nu var vi inne lite på det här med de här hårdkokta snutarna som vi pratar om. Ser vi ett slut på dem nu? Jag tänker på så här hur MeToo-rörelsen faktiskt har förändrat lite hur vi ser på män och kvinnor och hur, även på vita duken och i tv-serier. Finns det en framtid?
Ja, det är väl Bosch ett utmärkt exempel på. Det är en ganska stor serie och den är ju verkligen inte den karaktären som den skildras i den här serien är ju inte så påverkad av tidens tand. Jag tror mycket av den har blivit populär är att Harry Bosch är Harry Bosch. Alltså det är inte det är ingen modernisering av den mansrollen. Det är saker och ting runt honom som är moderniserat så här, i andra karaktärer och sånt. Men inte i honom. Så jag tror definitivt att det där är en arketyp som kommer komma igen. Men allt oftare med spelad av kvinnor. Mm. Det är vad jag tror.
Mm. Mm. Jag tror också det så att man kommer inte riktigt undan idag med att skapa en så pass osannolik karaktär. Som en person som ensam kliver in i ett getingbo och börjar veva med en biljardkö. Utan att det finns någonting som förklarar det beteendet. Det är därför vi ser alla de här trasiga karaktärerna. Alltså alla missbrukare och självmordsbenägna liksom på gränsen karaktärer. Som de här superhårda, orädda. Alltså det behövs förklaras på något annat sätt. Och jag tror att det kravet från publiken har verkligen ökat.
Ja, men alltså de måste ha ett annat, även om du kan vara den personen som tar lagen i egna händer och är en dirty cup eller en good cup, så måste du ha ett annat psykologiskt djup för att folk ska engagera sig i dig nu.
Ja, precis.
Ja, alltså det
man köper sen inte karaktären om den inte... det måste finnas en trovärdighet i
karaktären. Annars blir den karaktären en bifigur till huvudkaraktären på något sätt.
Ja, exakt.
Alltså den här fullständiga psykopaten.
Ja. Och det måste finnas också en utveckling på huvudkaraktären. Och i ett så pass grunt material som ja, men Dirty Harry faktiskt är, så är det svårt att hitta någon riktig utveckling. Med det sagt så älskar jag ju Dirty Harry och
va? Det har inte jag fattat.
Nej, det har vi verkligen inte fattat.
så ja, jag längtar ju liksom inte efter att det ska göras, att den genren ska få ett uppsving, ska börja göras en massa nya liksom, alltså dyka upp en massa nya psykopatpoliser som bara åker runt och spör upp folk till höger och vänster. Det liksom fungerar i sin kontext, alltså de filmerna. När jag letar filmer eller tv-serier just nu så förväntar jag mig också någonting annat. Ett annat djup, en annan förklaring, en bättre berättelse helt enkelt.
Mm. Det finns ju väldigt olika typer av krimserier. Det finns ju, jag tänker, det finns de här som är så här långkörare som CSI. Mm. X antal olika versioner av den. Det finns NCIS också, 17 olika versioner av. Och så Criminal Minds. Kontra då till exempel True Detective, Line of Duty, The Wire och sådana där saker. Vad tycker ni är den största skillnaden mellan de här två typerna av krimserier?
Alltså det ena är ju, det är ju liksom kvalitet och kvantitet. Det är väl egentligen bara så. CSI, dels så har du då, alltså de är ju gjorda för olika beteenden. Alla de här CSI, NCIS och vad de heter, det är ju fristående avsnitt. Du ska kunna sätta dig ner, slökonsumera ett avsnitt och sen gå vidare med ditt liv. Det är snabbmat på ett sätt som True Detective och The Wire och de där inte är. Det är olika beteenden. Jag kan konsumera båda, men jag gör det verkligen på olika sätt.
Ja, men du behöver inte tänka så mycket nu och kolla CSI. Sen tycker jag CSI, nej, alltså det är ju, om man ska titta CSI ska man kolla originalet i Las Vegas.
Alltså,
alla andra är ju bara skräp helt enkelt. Mycket av det där är ju bara skräp. Och det är ju en bild av som på något sätt lever kvar idag. Det är inte alla som har tillgång till lika många eller har råd med att ha så mycket så här strömmade tjänster som vi i det här rummet kanske har. Så det där lever ju kvar på gammaldags tablå-tv, de där serierna som matas om igen. Och det är inte meningen att man ska behöva följa dem. Liksom. De är inte konstruerade på det sättet. Det är en fläkt av hur tv var för 20-30 år sedan. Mm. Och för min egen del så det är en rest. För min egen del så kan man lika gärna skita i det. Mm. Det kommer jag aldrig säga något om mitt liv i alla fall.
Förutom de första säsongerna av CSI Original Grissom har jag sett så många gånger. Oj, oj, oj. Nu, mina herrar. Ska vi gå in på er lista här över era favorit hårdkokta snutar. Och jag kan få börja här. Mm, för nu har vi pratat så mycket män.
Ja.
Det är så mycket män och det är så mycket män och det är så mycket
män.
Men
det kommer kvinnor här.
Ja, kommer det kvinnor på din lista?
Också. Ja,
härligt, det är fantastiskt. Men jag tänker i alla fall börja med en ganska ny snut som heter Stella Gibson i The Fall. Mm, spelas av Gillian Anderson. Hon är ju väldigt hårdkokt på något sätt. Lite annorlunda än vad man brukar se kvinnliga poliser på TV.
Mr. Cullen, no one knows better than me how important the media is as an investigative resource. But really and truly, you should fuck off now.
Ja, hon är ju nästan en cover på Helen Mirren, men vi kan prata om henne. Men det är den karaktären Jane Tennison som de har inspirerats av till henne. Så hon är inte först.
Nej.
Men jag förstår din tanke. Jag gillar henne. Jag tycker Gillian Anderson är ju en väldigt, väldigt duktig skådespelare. Och det där är en av hennes bästa roller. Jag vill lägga in en brasklapp att det är första säsongen av The Fall. Sen vet det fan om man orkar följa med i den serien.
Men jag följer ju med för att det är hon.
Ja, möjligt.
Såklart.
Jag har bara sett första säsongen. Ska säga. Så att jag håller med om att det är fantastiskt. Hon är ju ett mentalt monster nästan i den serien. Alltså hon,
ja, men hon är ju som män brukar vara i serier. Alltså,
ja, fast det blir så oerhört mycket trovärdigare när hon gör
jo.
Det. Än,
jag håller med.
Man köper det rakt av.
Mm.
Så det är ett väldigt bra val.
Patrik, vem vill du nämna på din lista nu?
Ja, men den som jag skrev på femte plats, Eli Thompson. Det finns ju då, alltså i den här genren och den här så har du ju alla liksom på gränsen och de som passerar gränsen till att bli korrupta. Eli Thompson är alltså en karaktär från Boardwalk Empire. Han är lillebror till huvudkaraktären Nucky Thompson som allting kretsar kring, som en lokal politiker och maffia boss, en spindel i nätet för liksom spritförsäljning och distribution i Atlantic City i början på 1900-talet, eller ja, 20-talet är det väl. Eli är då hans lillebror, spelad av Shay Wiggum, och är genomkorrupt eftersom hans storebror är maffiabossen. Ser till att allting blir av. Han är inte speciellt bra på att vara polis i övrigt heller. Han är inte en speciellt bra människa. Men han växer under de säsongerna, det är väl 5 säsonger tror jag, och blir en av de absolut viktigaste karaktärerna i serien. Och den som man faktiskt känner mest för, eller som jag gör i alla fall. Och han har inte haft det så jävla lätt. Och till slut så blir han väldigt viktig. Och jag vet inte, jag gillar honom väldigt mycket. Han är väldigt, väldigt långt ifrån Dirty Harry. Men han är besvärad polis i ett jobbigt läge som ändå på något sätt reder ut tillvaron. Så att Eli Thompson.
Mm. Marcus.
Jag gillar honom.
Som sagt, min bubblare var Veronica Mars. Men på
hon är inte så hårdkok. Och hon är privatdetektiv.
Mm. Jag vill bara nämna henne. Man ska se
Love her.
Veronica Mars. Mm. På femte plats har jag Marsh Gunderson, spelad av Frances McDormand i Fargo.
Ja. Bra val. Mm.
Mycket bra val. Det är väl en polis som inte liknar någon annan. Det är ju höll på att säga en norrlänning. Nej, men det är ju spelas i Minnesota. Och det är kallt. Hon säger inte så mycket. Men där, och den är ju väldigt, det är ju en av de mest skruvade kriminalfilmerna som har gjorts. Så det är ju också en väldigt skruvad karaktär som Frances McDormand ändå får och känna som att det där är ju en kvinna som vi har upplevt när vi växte upp i våra respektive småstäder.
Som vi har träffat,
ja. Sen är Frances McDormand en skådespelare av en status och rang som får både Al Pacino och Robert Niro att blekna, skulle jag säga.
Jag håller med dig, Marcus.
Ja, så det är min femte plats.
Mm. Man måste ju komma ihåg vilken, alltså, för att vara hård handlar ju om makt. Man måste ju komma ihåg vad utgångspunkten för de här personerna är. Det här
är ju en snäll polis.
Det här är en snäll polis som har väldigt lite att säga till om i sitt eget, på sin egen polisstation. Och vilka beslut hon måste fatta utifrån det.
Hon går till jobbet. Ja. Och så stöter hon på psykopater. Och det blir stökigt.
Överallt. Överallt.
Patrik, fortsätt på din lista.
Mm-hmm. Ja, men då kommer vi in på Marcus favoritserie här. Och du har ju valt Kima Greggs. Som spelas av Sonja Son. Och det är The Wire.
Ja.
Och hon,
nu kan vi lägga ner den här podden. För nu kan vi prata om The Wire resten av avsnittet.
Ja, men hon är ju... Hon tillhör ju den här, hon är ju nästan en Dirty Harry på det sättet att hon framstår som en person som går över gränsen och som kör sitt eget race men som hela tiden befinner sig på rätt sida av moraliteten liksom.
Kanske inte alltid
men oerhört hård. Get the ass down, fool. Fuck you, lady. Helt enkelt och hela The Wire är ju problematisk utifrån vad som är rätt och fel och
men The Wire är ju som en mosaik över ett helt samhälle.
Ja, precis. Där
poliserna är en del av den. Alltså,
ja, det är ju det som är The Wires styrka, är ju det som gör att jag har med Kima här att det.
Ja, hon får spela, det är ju massa saker som är bra med hennes roll, men en av de bästa är ju att hon får spela en lesbisk karaktär där hennes sexualitet aldrig blir hennes svaghet.
Den blir faktiskt egentligen aldrig en faktor som inverkar på hennes...
Och det är samma sak med gangsterrollen i den. Mm. Han som är homosexuell. Och det är väldigt, väldigt ovanligt i amerikansk tv.
Och också för att The Wire kom så tidigt. Mm. Alltså, tidigt. Ni förstår vad jag menar.
Ja, men oftast är det när straighta människor skriver manus så blir ju sexualiteten en börda om den avviker från normen. Men det är, så var det aldrig The Wire.
Har du också henne på din lista?
Nej, jag har en annan från The Wire faktiskt. Bank Morland.
Mm. Ja. Man kan ju välja att vraka ur den där serien.
Spelad av Wendell Pierce. Men han är väl den här rättrådiga. Han är också, jag märker att jag har mycket poliser som gör sitt jobb med allt vad det innebär. Alltså det man som bank
går
inte, han går till jobbet. Han gör inte så mycket väsen och så han löser inte så många fall. Han står mest och rapar och dricker sprit och ångest över sitt liv och sin lön. Det är bra, men han är en bra yrkesmänniska.
Jag inser att jag inte har så mycket amerikanska poliser på min lista, men jag har en. Mm. Och det är faktiskt Belker ifrån Spanarna på Hill Street. Mm. Kommer du ihåg honom med mustasch och cigarr i munnen? Ja. Det var ju inte den första hårdkokta polisen man såg. Han fick vara med.
Men du, det är lite samma genre som mig. Det är alltså de som... går till jobbet.
Ja.
vi är väldigt långt från Dirty Harry här karaktärerna.
Jag säger det, min lista är ju långt ifrån er. Alltså. Kima Greggs är väl den som mest går till jobbet.
Ja, vad har du på tredje plats?
Ja, på min tredje plats har jag ju Axel Foley.
Eddie Murphy.
Eddie Murphy som är den här hårdkokta Detroit-snuten som åker ner till Beverly Hills. Ah, ni har ju sett snuten i Hollywood.
Det känns obekant faktiskt.
Ja, men alltså, han är framförallt en väldigt trovärdig polis.
Ja, men han är kanske just, i början av filmen. Nej,
han är ju en snackpåse. Det är han är. Men det är ju...
Ja, men det där är ju en snut som har en ståupprutin, helt enkelt.
Ja, precis. Men som dök upp i de formativa åren där. Men han är ju också den här extremt och orädda, bryter ju mot lagen, beter sig liksom omoraliskt fast hela tiden står på rätt sida, därför att han jagar ju skurken, och han vet ju att han jagar skurken fastän att han inte gör som de andra poliserna säger då, eller fast han bryter mot en massa lagar och regler och gör inbrott där han inte får och sådär. Och i slutändan själv på något sätt tar sig an hela skurkstyrkan där i något mansion i Los Angeles. Axel Foley, och då pratar vi bara första filmen ska sägas.
Men det där är ju genren buskispoliser.
Ja.
Eller?
Patrik låter lite tveksam.
Nej, nu sår jag hans känslor nu.
Ja. Nej, men alltså jag förstår vad du menar, men jag vill ändå ha med Axel Foley på min lista, mest för att han utstrålar ändå någonting som är tufft. Ja. Han är liksom smartare än alla andra, men han utgår också från ett underläge på ett sätt, där han mer eller mindre har typ fått sparken, han har kommit utifrån, han blir men det är ju inget, han är ju inte trovärdig på det sättet, eftersom ingenting av det här någonsin bekommer honom.
Det är ju lite som att jag beundrar innan som försöker analysera något som är som Crazy Frog.
Ja, precis. Det är ju, de hänger ihop. Ja, det är ju en oerhört grundkaraktär. Det är väl kanske det som jag tilltalar uppskattar. Ja.
Nej, inget fel på...
Har du någon sån liknande på din lista?
Nej, jag har ju på tredje plats har jag faktiskt Bosch, Titus Welliver, det här nya. Det är ju en direkt arvtagare till Dirty Harry faktiskt. Mm. Det går mycket igen. Alltså det är ju en modernare version av Dirty Harry naturligtvis. Men där är det mycket, det är han som räddar dagen. Det han bryter mot lagen när han lite han vill. Han planterar bevis och ja men du vet, lyssna inte på sina överordnade. Och i slutändan räddar han alltid dagen. Han räddar inte bara polisstyrkan eller hans egen avdelning, han räddar sin fru, han räddar sin dotter, han är en manlig fantasidröm helt enkelt.
Ja, men det är ju lite det där, alltså
en patriarkal manlig hjälte.
Önskade du att du var som honom?
Nej, jag skulle inte vilja vara så ensam som Borsche. Jag gillar den serien jättemycket, men den har ju vissa så här
måste kolla
drag
upp
det, för
jag har inte
Dirty
sett
Harry.
Den, men det låter ju väldigt
det finns
spännande.
Fem,
ja, jag tror du har din lilla kusin till Dirty Harry där.
Kan vara nästan så. Ja. Jag kommer slänga in här nu på tredje plats. Saga Norén, Länskrim Malmö.
Jaha, men den är inte fel.
Från Bron, Sofia Helins. Alltså, för hon är ju någonting helt annat än vi någonsin har sett i svensk tv som polis.
Han var någon som uppfyllde folks fantasier. Väldigt få kvinnor fantiserar om små penisar.
Det var ganska gott i god sex.
Ja, jag säger inte att han inte var bra på att ha sex. Jakob är väldigt bra på att ha sex, så han ser knappt en decimeter.
Stopp! Jag vill överhovedet inte höra om störelsen på din kärstes pick.
Varför då?
Dropp det. För jag vet godt vad du tänker, och du får inte lov till att spöra. Du får det inte att vide.
Vadå?
Glöm det!
Totalt så där känslokall och bara... bryr sig inte om någonting, ja, utan bara ingår att lösa brottet.
Hon ingår i de här, vad ska man säga, knasbollspolisen.
Jajamän.
De här Aspergers, Lisbeth Salander och vad heter hon i Homeland?
Ja, just det.
Claire Danes, vet hon. Carrie heter hon.
De som är hjältar fast de har lite mentala hinder att gå igenom.
Just det.
Det blev ju väldigt populärt ett tag. Mm. Och där är ju Saga en förgrundsfigur.
Verkligen.
Ja, verkligen.
Nu ska jag erkänna att jag orkade bara se 4-5 avsnitt av Bron, så jag tyckte det var så varmt
flera...
tråkigt.
Jaha, okej. Men då har ju du någonting framför att titta okay. på.
Det kanske blir bättre, vad vet jag. Men det ser inte ut sådär.
Ja. Nu tryckte du på någon effektknapp här, så händer inget.
Nej, men det är ingen fel med det. Fortsätt, jag avbröt. Ja. Mm.
Nej, jag skulle inte säga något. Jag tyckte Bron var bra.
Ja.
Tyckte också Bron var bra, men jag såg aldrig andra. Jag såg första säsongen färdigt. Tyckte det var kanon och gick vidare med mitt liv på något sätt. Jag kände inte att...
men det finns ju för mycket att titta på också.
Det ska jag säga att jag gjorde det även med The Wire. Efter säsong 3 så var jag färdig med den serien.
Vad säger du nu?
Ja, jag var klar med den. Jag behövde inte fler säsonger.
Det är ju fjärde säsongen som är den bästa.
Ja, den har jag inte sett.
Då har du något att titta på.
Jag tyckte egentligen att den andra säsongen var bäst. Med hamnarbetarna och fackföreningen.
Fantastiskt.
Just eftersom jag uppskattade den socialrealismen som fanns där. Jag är inte så super upptagen som många var utav, vad heter han, den här ghetto-vigilanten.
Omar.
Omar, ja. Som är också med i Boardwalk Empire. Jag kan nästan uppskatta honom mer i Boardwalk Empire som Sharky White kallas han.
Nu tycker jag, nu börjar
Nu spårar ur här. Alldeles för mycket om The Wire. Jag vill istället höra din nästa på listan, Patrik.
Han är ju nästan, min nummer två är ju nästan så rättrådig att han skulle kunna vara autist. Det är ju Elliot Ness från Det Omutbara. Kevin Costners. Jag skulle säga...
Jag är svettig nu.
ja, men återigen, de här formativa åren. Han är... så extremt rättrådig. Han bygger ju på en verklig person också, såklart. Polisen som till slut vad heter han?
Fällde Al Capone.
Al Capone heter han. Som fällde Al Capone, den här Prohibition-polisen som slog ner mot alkoholförsäljningen i Chicago. Never stop. Never stop fighting till the fight is done. What do you say? What do you say? I said never stop fighting till the fight is done. What? You heard me, Capone. It's over. Get out of here. You're nothing but a lot of talking to bitch. Here ended the lesson. You're a lot of talking to bitch. Är ju super sådär rättrådig, töntig, humorbefriad. Men... Men jag älskar honom.
Ja, han är ju inte Eddie Murphy. Det är...
Nej, de är
varandras motspoler på något sätt.
Ja. Han är ju supertorr. Ja. Han har ju ingen som helst humor. Men han...
En riktig sån här byråkratpolis är du inne nu.
Ja, verkligen.
Ja, det är många genrer här.
Ja, men där stod ju Kevin Costner också verkligen på någon form av toppen av sin karriär.
Ja, det är också en väldigt, väldigt bra film.
Mycket bra film.
Och de är snygga i hatt. I
ja, och Sean Connery är också snygg i den här filmen, fast han är lite oldie. Marcus, nästa på din lista.
Ja, det är då Vic Mackey spelade av Michael Chiklis i tv-serien The Shield, som ju måste ju vara en av de hårdaste, skitigaste, brutalaste och ondskefulla poliser som har skildrats på tv och film. What's that stuff for? It's what I'm gonna use to get you to tell me what Jenny Reborg is. Your turn to play bad cop? Nah. Good cop and bad cop left for the day. I'm a different kind of cop. Man säger att de sätter tonen redan i första avsnittet när han skjuter huvudet av sin egen kollega. Det är så första avsnittet av hela serien slutar. Och sen blir det värre.
Ja, han är han står ju lite då ganska långt ner på den här moralskalan.
det kan man väl säga att hela serien gör. Det finns inte en... De njöt nog när de gjorde den serien, i samma skapare som gjorde Sons of Anarchy och sånt där. Men där det är nog ingen serie som har tagit korrupta poliser så långt som The Shield.
Nej. Det finns en del såna här, alltså, filmer såklart påminner som man tänker sig lite grann att kommer ur samma drivkraft. Där man verkligen vill så här, gotta ner sig i vad händer om vi kan ta vad händer om vi tar en polis hit liksom. Jag tänker på den här Romeo is bleeding, va, han som har ett hål i trädgården som han fyller med mutor. Hålet måste matas hela tiden, och han är Gary Oldman som spelar en fruktansvärt korrupt polis.
Denzel Washington i Training Day är också en ganska
det kan man väl säga.
Korrupt kille. Ja, men The Shield är väl den enda liksom, i tv-serier som har liksom han är ju så jävla våldsam också.
Det är ingen söndagstittning liksom. Det är en oerhört brutal serie. Väldigt bra också, men man ska nog, det är lite så man får. Det är ett nöjesfält av omoral. Man får vara beredd på att inte veta riktigt vars kompassnålen pekar någon gång när man sedan ser.
Nej, men det är ju det som är grejen. Alltså, det är ju de olika, droppat hur många karaktärer som helst, men de har ju liksom olika drivkrafter hela tiden. Drivkrafterna i den här serien är ju högst egoistiska, om man säger så.
Kan man väl säga.
Vissa drivs utav hämnd, och sen så har vi då Elliot Ness figurerna som drivs utav någon slags moral.
Och bara, patos.
Och patos. Och,
De gillar man ju. Man kan väl dela upp det i så här korrupta, hårda snutar och Jon Snow-snutar.
Ja, men precis.
Och fick du in lite Game of Thrones nu också.
Men Marcus. Ettan då på era listor.
Jaha, ettan på min lista. Oj, vad otippat att det är en britt.
Ja, låt höra.
Luther.
Ah!
Idris Elba.
Ja, Idris Elba.
Mm. Mycket snygga poliser på det.
Ja.
Jag förstår inte vad du menar nu, Patrik. Nej, men han är ju helt brutal. Alltså för det första så är han ju sjukt bra skådis, Idris Elba. Men sen så är ju Luther också. Första säsongerna är ju de helt fantastiska. Och han, ni som har lyssnat på den här podden tidigare vet ju att jag har hyllat Idris Elba många gånger. Men ja, den är svart, den är mörk och han wobblar ju hela tiden mellan rätt och fel också. Och det, vi ska inte spoila någonting, men...
Nej.
Han är helt suverän. Se Luther. Finns på Netflix.
Mm. Mm. Ja, det ska jag göra. För jag har faktiskt inte tittat på den. Ja, min etta är Dirty Harry. Vi har pratat om Dirty Harry. Så vi kan gå vidare till Marcus etta.
Vad bra. Då kan vi väga upp det med i mitt tycke den hårdaste snuten av alla som ju får Dirty Harry och känna som Musse Pig. Det är Helen Mirren som Jane Tennyson, vi har nämnt henne redan, i Mördarens spår. Och där kan vi också prata så apropå banbrytande och inflytelserika serier. När den kom i Mördarens spår var lite som Uppdrag mord eller som Sopranos kom eller Cracker om ni kommer ihåg.
Ja, Robbie Coltrane.
Robbie Coltrane, psykolog. Det var någonting man aldrig hade sett förut. Det som gör Helen Mirren så bra det är ju att den är väldigt tidig på det här hur det är att vara kvinnlig chef eller kvinna i en extremt manlig miljö. Det finns... Den aspekten gör ju den ganska realistiska skildringen av hur det är att jobba som kriminalspanare eller polis i 90-talet i Storbritannien otroligt laddad och psykologiskt utmanande också. Oerhört välskriven. Det var ett tag sedan jag såg den serien. Den kan ju ha åldrats som alla serier gör, men som ikoniserad snut så måste ju Helen Mirrens rollkaraktär vara etta för mig.
Helt fantastisk.
Och ja. Som sagt, hon var en inblick i hur framtidens serier och karaktärer skulle bli.
Ja. Jag kommer ihåg, jag såg den när den kom. Och var man då? 14-15 år gammal. Var kom den?
Ja, men den var obehaglig på ett sätt som man... Ja.
Den var jätteobehaglig och otroligt bra. Det var... Den där socialrealismen som fanns med, den var inte så vanlig då. Den var ju liksom inte inne när alltså under de här åren, utan det var ju väldigt mycket förenklingar.
Kriminalserier skulle inte vara skitiga. Det var ju det som var med Spanarna på Hill Street också, att det var en grit i den. Alltså att det var skit och vardagsgråhet.
Mm.
Den alltså i Mördarens spår är ju så grå som man alltså det finns inte brun utan sol på de karaktärerna kan jag säga.
Nej, men den utspelas i England också.
Alltså det är ju man använder disktrasor som ansiktsmask där.
Den kom ju början på 90-talet.
Ja, precis.
Så att den är ju... Då var vi inte så gamla. Jag uppskattar verkligen era listor och jag hoppas att ni som har lyssnat också gör det. Och jag tror alla fattade att Dirty Harry och The Wire is the shit. När det gäller hårdkokta snutar.
Jag har inte ens nämnt Gunvald Larsson här.
Det är inte trovärdigt med hårda svenska snutar. Det är fel land.
Ja. Marcus och Patrik, tack för idag.
Tack.
Ja, det var allt för den här gången med Världens bästa TV. Jag heter Jenny Ågren och jag säger tack till Marcus Larsson och Patrik Syk för den här gången. Och gillar du det här när vi snackar om tv-serier, se till att följa oss i din poddspelare så är vi tillbaka snart med ett nytt avsnitt. Vi hörs igen, hej då!